Känn er varmt välkomna till Tutski Balotski. Vi är sedan igår igång. Vi premiärade med Turkiet i och med att turkarna spelar öppningsmatchen mot Italien den 11 juni. Idag så har det blivit dags för Kroatien och det är Kristoffer Svanemar som håller i trådarna. Take it away, säger jag.
Vi kör väl direkt.
Jag bara frågar en sak. Hur har Hakan Çalhanoğlu som den nye Beckham landat hos er?
Sådär.
Jag
sådär.
Känner
många lyssnare som ändå har landat bra.
Jag känner inte att jag är lika sugen på de kalsongbilderna.
Det är fan jag, alltså jag är mer sugen på de kalsongbilderna.
De känns i och för sig rätt i tiden också, kalsongbilderna på Hakan.
Ja, kanske. Jag vet inte, det är någonting som fortfarande i alla fall lockar mer med Becka med ett par jalingar. Kontra Çalhanoğlu.
Fortfarande, ja.
Så är det.
Köper det. Kroatien då, det är ju... Vi börjar väl med mästerskapsminnet, eller största meriten. Deras största meriter kommer ju från VM. Det senaste tog man ju faktiskt silverpeng i. Och innan det då så är det ju kombinerat då med minnet så landar jag ändå i VM 98. Som ju var deras första. Innan dess så var man ju Jugoslavien. Och det var ju första gången jag var i 10 bass då. Gusten ett år yngre väl. Det var liksom då...
Även då.
Men det var ju då man liksom verkligen blev kär i sporten på något sätt. Och man, de här schackrutiga tröjorna gjorde ju någonting med. De var ju speciella.
Jag säger topp 5 tröjor i mästerskapshistorien.
Ja.
Kroatiens 98.
Och även om jag... Och det tar ju emot att säga, så har jag faktiskt skärmats lite av den här trenden med att börja laborera mer och mer med tröjorna, det som är inne nu hos klubblagen. Men här hoppas man ju att rör inte schackrutorna, det får ju inte ske.
Nej, det kommer det aldrig ske heller.
Nej.
Alltså, det känns som att Kroatien är ganska traditionella och konservativa vad det gäller det.
Nej, men det var ju en otrolig bekantskap man stiftade med. Alltså för mig var det väldigt mycket Balkanfotbollen i stort. I och med att kriget rasade de där åren. Så att man såg ju så väldigt lite av både klubb och landslag därifrån. 98 så kommer Kroatien med Davor Šuker längst fram och bara... Det var inte Grekland 0-4 som köttade sig till medaljmatcherna, utan Kroatien spelade ju ut.
Det var ju därför de vann världen, så att säga. Deras engagemang och många som höll på dem, Lilleputt landet. Ingen hade egentligen några förväntningar inför, även om man visste att det var en bra nation med bra spelare. Så kommer jag ihåg hur, i alla fall mitt mindset, som är 10 år äldre än er även då, var... Och det var liksom att, så här, om man tänker hur bra Jugoslavien hade varit, man var kvar i Jugoslavien, tänk om man hade slagit ihop där hur bra det hade blivit. Det går väl inte att ta isär de här, och så har vi en av de här nationerna som blir toppbra och kan utmana de allra bästa. Det kändes liksom omöjligt på något sätt, och så gjorde de det ändå, för det var lite mot alla odds, tycker jag ändå.
Det var det ju.
94. Men det var en kraftsamling, förlåt. Med, i nationen så var det ju en nationalistisk kraftsamling, ja. Såklart inför det här mästerskapet. Som jag tror man flög lite på också.
Ja, och det ska ju sägas att det var deras första VM. 94 var man ju inte en del av FIFA och fick inte vara med. Så det här var första världsmästerskapet man spelar. Man kommer trea. Davor Šuker vinner väl skytteligan, han gör mål i alla matcher utom en. Och den andras stora artistnamnet där var ju Boban.
Šuker hade ju dock vittnat lite om vad som komma skulle 2 år tidigare, var i EM 96 när han chippar in den på Schmeichel där i England. Otroligt mål. Men jag måste säga att om man ställer bronset 98 mot silvret senast mot varandra, så känns det som att jag i alla fall ser på Kroatien som en mycket större skräll och en mindre fotbollsnation då än vad man gjorde 2018 och egentligen sen dess.
Ja, definitivt.
Man har liksom glömt bort hur litet landet är. Och att knallen borde pratas om som större än vad det faktiskt görs.
Vet du vad man använder Kroatien som nu för tiden inom svensk ungdomsfotboll?
Ja, det tydligaste exemplet på att kan de så borde vi kunna.
Exakt. Kroatien, Belgien brukar nämnas.
Då var det i alla fall inte särskilt många, så här, kollar man igenom den truppen då, så är det inte jättemånga namn utöver liksom Davor Šuker, Boban. Det var en ung Igor Todor, 20 bass, som inte fick jättemycket speltid då, men som ju fick en fin karriär. Men den Kroatien-truppen vi ser nu däremot, den innehåller ju ganska många stora stjärnor, så att liksom 98 slår lite högre för mig än vad 18 gjorde. 18 minns man ju också Kalinic-skandalen som ju blossade upp.
Och det här är ju... Mesig skandal, kan jag då tycka.
Ja, men han skickas ju ändå hem när han vägrar. Visst, det är inte VM, där finns det ju andra nationer
som brukar stå för. Han är för liten stjärna för att det skulle bli en praktskandal, förstår du vad jag menar?
Så är det, men det är väl också EM i ett nötskal.
Det var ju bra för Kroatien att han skickades hem.
Ja, tydligen. Tydligen.
Ja, jag säger ju det. Det var tydligen det, men jag kommer ihåg inför att vi pratade också om det som att så, vadå Kalinic? Men han har inte en skandal i sig ens.
Nej. Och han har ju inte fått se landslagsfotboll sen
dess. Usel i Hellas Verona under hela den här säsongen.
Titta på vår landslagsfotboll, det är precis det han har fått göra sen dess. Men ja, VM-silver 18, också då VM-bronset 98.
Känslan är ju verkligen att om 40 år, 40 kanske är att ta i då, men om 20 år så kommer ju fortfarande Tjocker, Robert Jarni, Prosinecki och 98-gubbarna behöva betala för mindre kaffe och öl och mat än vad 18-gänget kommer göra.
Ja, det är väl typ bara Modric kanske som i samma kategori, men i övrigt så jag håller med dig.
Kalinic får dubbla noter.
han är inte välkommen hem.
Ja. Meritmässigt så är det ju otroligt imponerande att det där fotbollslandet stoltserar med både VM-brons och VM-silver på 20 år.
Mm, det är det definitivt. Vi lämnar mästerskapsminnen då och går till kvalet som du var inne på i Turkiet-avsnittet. Det var ju länge sedan, men vi ska ändå föra det till protokollet att Kroatien hamnade i lite rörig gruppen då med Wales, Slovakien, Ungern och Azerbaijan. Inledde också lite halvknacket faktiskt med att torska borta mot Ungern. Sen dess obesegrade man vinner gruppen med 3 poäng, men det var långt ifrån att man bara gick ut och körde över alla lag, utan det var mycket uddamålssegrar. Man inledde knacket med att bara spöa Azerbaijan med uddamålet. Jag tror det var ett självmål i den matchen till och med som avgjorde. Så att, som vanligt när Kroatien kvalar så är det lite så här stolpin. Man gör det som krävs, men inte så mycket mer än det.
Var väl också en ganska påtaglig baksmälla efter det där silvret.
Det ska sägas att det var Bruno Petkovic bästa målskytt på 4 gjorda, vilket skvallrar en del om vart problemen ligger i det här laget som vi kommer komma tillbaka till.
Det är många lyssnare som kliar sig i huvudet och undrar vem? Ja, det behöver man inte skämmas över.
Nej,
verkligen inte. Alltså för mig och Thomas och för all del dig Gusten som följer Serie A väldigt nära, så var han ju och gjorde en sejour i Italien, i Bologna och Hellas Verona. Spelade över 30 matcher som anfallare, gjorde 0 mål. Säger ju faktiskt.
Men han gör 4 för Kroatien och det är det vi fokuserar på i
och vinner alltså kvalets, alltså gruppens skytteliga på 4 gjorda.
Men som Gusten är inne på här, baksmällan efter silvret, det kommer jag ihåg, det pratade vi väldigt mycket om i Toto Balotto. Alltså att den var så jävla påtaglig att man inte hade vaknat och shit, håller man på att sätta sig i en dålig sits här nu i gruppen. Ska de schabbla till det här Kroatien? Men sen så vaknade de till.
Eller så gjorde de inte det, för det fortsatte ju med Nations League.
Jag bara för mig att de vaknade.
Nej, det är väl kanske nu då de har börjat göra det när VM-kvalet har kommit. Men i Nations League så vet ju vi om, de hamnade ju i samma grupp som oss i A-divisionen med Frankrike och Portugal, och det var ju vi och Kroatien som gjorde upp om sista platsen med att slå varandra, och Kroatien klarar sig. Ja, det räckte med en kasse. Räckte det för att hålla sig kvar.
Sverige var ju bättre än Kroatien i 3 av 4 halvlekar.
Ja, så att Kroatien har ju flack som klarar sig kvar i den här A-divisionen. Och det är ju ett ganska kraftigt underbetyg att man åker på pumpen gånger 4 då mot Frankrike och Portugal, och har i ärlighetens namn inte mycket att sätta emot i de matcherna. Så att det, återigen, även där så har man problem med offensiven då sen Mario Mandzukic checkat ut ifrån fotbollen egentligen.
Tutski Balutski är sponsrade av C-more, och ni vet ju att ni ser hela det här härliga mästerskapet utan reklamavbrott på C-more.
Ja, inte bara det är en ligavslutning nu också. Alltså man förbereder sig på ett perfekt sätt genom att ha C-more, genom att följa ligavslutningen i La Liga och Serie A, och sen så har man ju då allting uppbollat för att se hela mästerskapet utan reklam.
Man kan ju även ta Gugge i handen också under fotbollssöndag Europasäsongsavslutningen.
Ursäkta Gusten, det skulle kanske jag ha sagt. Jag kollar på det varje söndag, jag vet att det är många som gör det. Fantastisk fotbollsunderhållning på söndagarna.
Det kanske inte alla vet dock är att man kan se C-more utanför Sveriges gränser inom EU, precis var man än befinner sig. Så att har ni inte C-more ännu, skaffa C-more nu så får ni upplösningen av Serie A och La Liga, men på det som körsbäret på tårtan, hela Europamästerskapet utan reklamavbrott.
Ja, men det är underbart. Stort tack C-more för att ni finns.
VM-kvalet inleddes ju under våren här.
Ja, precis. Hur har man inlett det då? Där har man ju en enkel grupp. Ryssarna finns där, men i övrigt så är det Slovakien, Cypern, Slovenien och Malta Så den gruppen ska man ju faktiskt bara lösa. Man inledde i och för sig med att torska borta mot Slovenien med 1-0. Så att det går ju igen den här trenden. Om man... Men
Slovenien, fan vad luriga de är ändå.
Ja, ja. Ja. Ilicic,
ja, Handanovic. Eller Handanovic, ja. De är det är väl fan, Oblak i mål,
till och med
Handanovic
det,
ja. Andra keeper.
Han tavlar ju bort sig även där. Men två raka segrar sen mot Cypern och Malta.
Så man är på banan.
Man är på banan. Ryssland har också inlett med en torsk och två vinster. Så att mycket talar ju för att det, eller allting kommer att avgöras i det dubbelmötet mot Ryssland.
Och då gör man vad som krävs.
Ja.
Men du får väl rätta mig om jag har fel. Men alltså, att baksmällan kommer efter en framgång, det är ju fullt naturligt. Kanske ännu mer rimligt när man som i Kroatiens fall gör det med en generation som får ut den där framgången. Men sen så ska man vidare med typ samma lag. Och då pratar vi Modric, Rakitic, Lovren, Mandzukic. Alltså så här, det är inte spelare som är någonstans i karriären när man... Okej, okay, då laddar vi om in i nästa kvalcykel, in mot nästa mästerskap på samma sätt när man har löst det där silvret.
Nej, och generationsväxlingen har man ju försökt på, men de spelarna har ju inte varit tillräckligt bra. Alltså du och jag minns ju Tin Jedvaj, Marko Rog, det var ju uppsnackade kroatiska talanger som kom till Roma och Napoli som sen har blivit piss.
Ja, men Cagliari-spelare var Rog fortfarande skadad, ja, den här säsongen. Ja. Inte han out från mästerskapet?
Jo, jo, det är ju, ja, det är någon korsbandsskada, han har inte spelat alls.
Jedvaj rutnade väl bort i Tyskland?
Ja, bara i Leverkusen där någonstans. Så den här generationsväxlingen har ju inte funkat. Och anfallsfrågan, alltså det säger ju det mesta att Bruno Petkovic, som liksom, han fick ju vända hem till Dinamo Zagreb igen. Han har varit och snurrat på startande anfallare i Kroatien. Så att, det är precis så som du säger, att det är en mättnad hos de äldre spelarna som, och det, de nya har inte kommit in och varit tillräckligt bra helt enkelt. Så, så det är väl en logisk mättnad också.
Men det måste väl ha hänt grejer på förbundskaptensposten?
Jag bara säger det med Bruno Petkovic. Alltså, man älskar ju ändå att i speciellt landslag ha en spelare i truppen som är enorm. Alltså Bruno Petkovic är väl typ 1,95. Alltså, han är axelbredd som alla vi tillsammans. Nej, men det är någonting med den typen av spelare. Du får alltid ut någonting av dem. Alltså det,
alltså jag fyller en funktion. Jag har alltid försvarat liksom, skithuset, ja, att slänga in sista 15-20. Ja. Andy Carroll, Jan Koller, Peter Crouch. Peter Crouch kanske inte är axelbred som en lada eller väger 110 kilo. Men han har i alla fall längden. Alltså det är den rollspelare man vill ha i ett mästerskap.
Ja. Kneten Andersson bara för att backa band.
Förbundskapten undrade du, det har man inte bytt sedan 2017, utan det är fortfarande Zlatko Dalic som hänger i, och det är ju faktiskt inte en särskilt profilstark tränare, inte som spelare heller. Gammal defensiv mittfältare, studsade mellan Hajduk Split och ett par mindre klubbar innan karriären lades på hyllan. Som tränare så, och även där så har det varit mindre kroatiska klubbar, det var någon sväng i Albanien, och sen så sket han ju i att faktiskt satsa på en klubblagstränarkarriär och valde 2010 att dra till Saudi och casha in.
Helt rätt.
Måste hedras.
Ja, absolut. Han var ju där i 7 år innan då Kroatiens landslag ringde och det blev...
Fan, är det den här gubben alltså som har gjort mest för saudisk fotboll?
Nej,
måste nämnas i toppen kanske.
Roland Andersson var väl där?
Roland Andersson och Dalic. Där har ni någon som gjort mest för saudisk fotboll.
Men då låter
nycklarna
det ändå,
till staden.
Då låter det ändå som att det där VM-silvret, det kan han leva länge på. Det verkar inte spela så stor roll vad man gör efter det. Nej. Du får sitta till nästa mästerskap ändå.
Dessutom så är det ingen profilstark herre. Så att det blir liksom att man pekar på spelarna som anledningen till varför det går dåligt, medan Dalic fortfarande lever på silverpengen. Det som är lite så här, det som skaver för mig är att när man tänker på kroatisk fotboll så tänker man ju Dinamo Zagreb som maktfaktorn. Där finns Mamić som vi kommer återkomma till såklart. Medans Dalic är stor Hajduk-supporter, vilket är verkligen lillebror. Storklubb visserligen, men lillebror. Så att han får förtroende fortsatt från förbundet. Det förvånar ändå lite.
VM-silver
är VM-silver.
Alltså där har vi i Sverige någonting att lära. Att man är öppen med vilken politisk läggning man har, men också vilket lag man håller på istället för att hymla om det. Jag tycker att vi ska lära oss någonting av de här gubbarna.
Mm. Jag älskar Sveriges liksom anonyma GH-led.
Det gör du, ja.
Här pratar vi inte lön eller vad vi röstar på. Nej. Vi är alla idrottslärare i grunden. Vi kan hålla ett jumpapass i vilken mellanstadieskola, vilken dag som helst.
Halvdåligt jumpapass i någon skola. Innebandy då?
Nu blir spökboll.
Spökbollen.
Precis så man vill ha den svenska fotbollsmyllan.
Ja, vet du vad vi också är unika med i Sverige? Prata brutt. Det finns inget annat land i hela världen som pratar bruttolöner.
Skit i svenska bruttosnacket. Hur formerar han sina lag? Vad spelar han för boll med Kroatien då? De som har dålig koll.
4-2-3-1 är det som gäller fortfarande med Luka Modric och Brozovic och Kovacic som någon form av... De ruckar man inte på, utan de ska styra från centralt mittfält. Man vill ha med alla tre på planen samtidigt. Och där går det väl att argumentera för att Kovacic är den enda som utav den här nya generationen. Han är ju 26 nu. Men utav de som kom så är det väl han är den enda som har levlat upp och blivit så pass stor som många hoppades.
Det är så jävla svårt att sätta en tillhörighet på Brozovic generationsmässigt.
Ja.
Vilken generation tillhör Brozovic?
Han är ju, alltså rent moral, psykiskt så är han ju, då är han ju 19. Millennial.
Exakt. Ja.
Det är en kid. Ja. Den här senaste bombtatueringen han har dragit till sig med på halsen.
Att han är ju inte millennial, utan han är ju generation Z då.
Ja. Aha.
Visst.
Ja.
Men okej, 4-2-3-1. Det är fyrback, det är en ensam topp där. Och det är ju en kvalitet i överflöd centralt på mittfältet.
Ja, det är precis så det är. Mittlåset kommer vi att komma lite till när vi snackar vår gubbe. Men vi kan väl börja med snackisen, eller?
Jättegärna.
Mm. Där har det ju varit, som du var inne på, generationsväxlingen har ju varit en grej. Dejan Lovren var ju ute på senaste landslagssamlingen och pratade om just generationsväxlingen och var inne på att det är alldeles för bortskämda juniorer nu för tiden. Det är därför de inte tar klivet. Bättre var det på hans tid, va? När man behövde kriga på riktigt om en plats. Nu är det Gucci-väskor från att de fyller 16 år ungefär. Så han är lite lack och tycker att det är anledningen då till att de är...
Börja putsa dojer, sen
ja,
kan det snacka.
Pumpa bollar, bär koner, det är Dejan Lovren inne på.
Han har gjort starka senaste 18 månader i sociala medier, Dejan Lovren.
Mm, var väl ute här med Superligan också och härjade.
The day football became soccer, twittrade
han. Och även hade han lite tankar om coviden, va? Det var väl 5G och det var
exakt.
Det ena med det tredje.
Han ställde sig väl bakom den här otroligt radikala konspirationsteoretiken som menade på att covid-19 bara var ett svepskäl för att implementera chip i alla och 5G-nätet skulle ta över allas liv och så vidare. Mm. Men han var väl en stor...
Ta över mig, känner jag.
Han var väl en stor favorit också, sociala mediemässigt bland Liverpool-supporten också, sin sista tid där.
Mm. Inte lika mycket favorit på planen kanske.
Nej,
fast den här säsongen borde de ju visserligen ha saknat honom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I och med problemen som har varit. Men skit i Dejan Lovren nu. En annan snackis som inte går att undkomma när man snackar kroatisk fotboll är ju Mamić. Den här Dinamo Zagreb-pampen som ju alltid är aktuell. Vare sig det är landslagsfotboll eller om det är klubblagsfotboll. Nu var det ju för något år sedan här där han var anklagad och det gick så långt som rättegång och så. Det var ju, han förskingrade ju pengar och det var pengatvätt och det var utpressning och det var allt möjligt. Domen kom 6,5 år. Bara det att ingen visste vart Mamić var. För dagen innan domen kom så taggade han flydde i landet och har ju varit på landsflykt sen dess.
Är det Dominikanska republiken?
Nej, utan det är väl något grannland, va? Bosnien har de väl dragit till. Aha. Det är väl inget utlämningstillstånd eller någonting där. Så att han gömmer sig i någon bunker, men han har ju skickat ut ett uttalande i alla fall. Och det är ju att om jag ska in bakom lås och bom, då ska Modric också det. För Modric vittnade till min fördel. Och det betyder att Modric ljuger. Så det här är ju någonting som liksom, även när det är landslagsfotboll så kommer ju de här grejerna på tal hela tiden.
Och bara för de som inte har koll, vad är det liksom Mamic och Modric har kokat ihop eller då är anklagade för?
Mm. Ja, det är ju hela den här grejen om förskingring, det är undanhållande av skattemedel, det är pengatvätt
och oegentligheter kring det ekonomiska.
Ja, precis så. Och då ska ju sägas att Mamic, som jag har rattat inom Zagreb i många år, alltså han var ju hedersgäst på Kovacic bröllop, alltså Modric, och han har ju också haft saker vid sidan om där de verkar ha ett väldigt tajt band, och nu när den här domen har kommit så Modrics bild i Kroatien förändras ju inte just nu med tanke på att han är den som har gjort mest landskamper och han är ju en nationalikon. Men Mamic försöker ju nu använda honom som någon form av skyddsväst emot det han står anklagad för. Så att det är alltid den här typen av skandaler runt Mamic och således också runt kroatisk fotboll.
Men Mamic har väl whatsoever ingen officiell position i fotbollen?
Nej, inte längre. Nu kan han inte ha det.
Hans ande svävar bara väldigt mycket fortfarande,
ja,
över kroatisk fotboll.
Och gissningsvis så är det ett par WhatsApp-grupper där han ändå inofficiellt styr, framförallt inom Zagreb.
Hans i sin frånvaro häktade ande,
ja,
är alltid påtaglig.
Ja, så får vi säga att det är. Så det är väl de två, fotbollsmässigt är det generationsväxlingen, icke-fotbollsmässigt, eller om det också är fotbollsmässigt, så är det ju mycket runt Mamic. Ja. Mm. Så det är väl snackisarna. Så.
Vi kuskar vidare.
Mm. Vi gör det, och då landar vi väl på MVP, va? Och ja, då går det ju inte att titta på någon annan än Luka Modric. Det går inte. Nej, det är inte Kalinic. Inte Kalinic, utan det blir ju Luka Modric såklart, som ju vägrar att bli sämre. Alltså trots att han har tickat upp en bra bit över 30 så är det fortfarande han som styr Real Madrids jävla mittfält, och det går ju inte att skoja bort ifrån. Då kan de ha Brozovic som vinner Scudetton med Inter och Kovacic som ser hur fin ut som helst i Chelsea, men det är ändå Luka Modric som är MVP. Det blir inte större MVP än så.
Men har det inte blivit dags att sätta ny ålder för när en fotbollskarriär är över? Alltså det nya 30 eller det nya 32 eller
verkligen
någonting. Ofta när vi pratar om de här lite äldre spelarna så måste vi liksom måste påpeka det hela tiden. Kanske blir det i Kroatien-avsnittet Tutski Balutski som den historiska foten sätts ner kring åldern. Och då tillåter jag dig, Gusten, att sätta åldern helt enkelt. Vad är det nya? För att nu är det väl ändå snart slut.
34.
Jag säger 36.
Det är många.
Hur gammal är Modric?
Han fyller 36 i september.
35. Det är en ren ålder. Det är halva 70.
Vi möts halvvägs här.
Ja, vi möts halva.
Jag tänker bara att
Vistebello och så vidare.
Jag håller med dig om att Ronaldo, Modric, Ramos och så vidare, de har bevisat att 35 bara är en siffra. Men det är ju ganska många spelare utöver dessa herrar som faktiskt har klingat av.
Men
pre-35.
De blir färre och färre.
Men 30 är ju inte längre vad 30 var.
Nej, nya 30-35.
Ja, alltså i Turkiet-avsnittet pratar vi Burak Yilmaz. Han är årsbarn med Luka Modric. Så att bevisligen så i topp 5-ligorna båda två så levereras det fortfarande. Så att, nej, Luka Modric MVP. Det blir, och han behövs ju med sitt... Alltså det är ett spretigt gäng det här. Alltså det är många karaktärer i det här laget. Många skallar. Luka Modric är inte bara fotbollsspelaren, utan han är också lugnet och lungorna och någon form av, så han samlar ihop det här laget både på och utanför planen, i känslan.
Och vaderna.
Och vaderna.
Har ni aldrig sett Luka Modric vadmuskulatur, så bildgoogla, gör det nu.
Gör det nu och hetsa upp er.
Fin uppmaning, men han behöver ju ingen närmare presentation, Luka Modric.
Nej, däremot så tänker jag att hans gamla radarpartner på det där inne i mittfältet, Ivan Rakitic, han har fallit ifrån,
eller? Inte nämnt den.
Ivan Rakitic har lagt landslagskarriären åt sidan och sysslar numera endast med klubblagsfotboll. Alltså 2 år yngre än Modric, men har redan kastat in handduken.
Jo,
men
sen när då?
Han valde ju att köra på här med Nations League och så, men i september 2020, med mindre än året kvar till EM, så bestämde sig Rakitic för att nej, nu får det räcka.
Fan vad den flög förbi alltså, utan att man märkte det.
Han gick ut med någon meddelande om att det var bland de tyngre besluten han har tagit i karriären och så vidare. Landslaget har nytt fått sig en av de största supportarna man kan ha, men mig får man spela utan.
Okej. Okay. Ja, ja.
Sorgligt känner jag.
Jag känner att det är ett mycket, mycket märkligt beslut. Okej, om man har missat EM och liksom, nej, men nu, jag tackar för mig. Det är för långt till VM 22.
Ja, och i sådana fall borde ju det beslutet kanske ha kommit när EM sköts upp. Men han väljer ändå att spela här i september. Och det var senast han var med.
Men sen... har vi inte en Clamoroso comeback i maj från Rakitic? Och så är det han som liksom skjuter dem till
alltså, jag tänkte finaler. På det också, att det kanske hade varit, det kanske är kampanjer nu, alla Henke i Kroatien.
Känns för mild och mesig för
dels
för
det, och så sitter man ändå där med Modric, Brozovic, Kovacic. Så jag tror inte direkt det kroatiska folket känner att Rakitic måste tillbaka.
Kovacic och Brozovic kommer ju inte ställa sig bakom den här kampanjen.
Oh nej.
Du sitter bra där du sitter nere i hammocken i Sevilla.
Ja. Så att ingen Rakitic.
Okej. Okay.
Mm. Men nu är jag spänd. Vem är vår gubbe i Kroatien?
Det vet du ju om du tänker efter riktigt noga. För det är alltid Domagojvida.
Ah.
Det är den där frillan, det där utseendet, den karriären.
Den flickvännen.
Den mentaliteten.
Ja, herregud. Och på ta, eller, och vi stoppar inte där, utan vi säger också det husdjuret. Vet du vad man har för husdjur?
Nej.
Ja, det är en svart gris över 100 kilo tung.
Det vet du, det är han och vem?
Balotelli har väl en gris?
Nej, ja, han hade väl någon liten gris, men framförallt så är det ju Pavoletti, anfallaren i Cagliari, som köpte en svart gris och döpte den till Mourinho. Eller Mo bara, heter den. Efter
han,
Mourinho.
Han är bara 31, Vida. Det känns också märkligt. Det känns som att han skulle också kunna vara och nosa på 35-36 där någonstans.
Var väl också en del av Kjell Guners Besiktas?
Ja, det var han. Och har ju innan det såklart varit i Dinamo Zagreb. Så att han, fint att vi kan klaffa ihop avsnitten för de som lyssnar på allihopa.
Men i det här tekniska, fint fotbollsspelande Kroatien som hela världen älskar att titta på, så är det härligt att det finns en karaktär som Vida i laget. Mm. Alltså någon som verkligen kommer in med den här grintan. Lite jävla finst sisu. Han ser till och med nästan ut som en finne. Och smäller på.
Men det är fortfarande Vida Lovren, eller?
Jajamensan. Och vår gubbe måste ju också ha hamnat i lite skandaler. Det gjorde ju Vida VM 2018. Om ni minns när Kroatien spöar Ryssland. Och Vida på slutsignalen sätter sig med någon ASS-tränare där och spelar in en video där Vida avslutar med heder till Ukraina. Kanske inte ett jättebra läge när det var VM i Ryssland.
Ja,
sen absolut, han har spelat i Dynamo Kiev och sådär, men det finns ju lite politisk...
Krimhalvön ska man hålla sig jävligt långt ifrån.
Ja. Gick ut och bad om ursäkt med orden, jag gillar ryssar, det var bara ett skämt.
Ja, och det understryker väl den förutfattade mening man har om Domagojvida. Det susar ju i den skallen.
Ja, är det inte många högskoleprov som han har gjort?
Han halkar så att säga inte på breven från CSN när studieskulderna ska betalas tillbaka.
Nej.
Stjärnskottet då, det låter som att den här uppsjön av yngre förmågor inte var sådär jättestor.
Nej, det kryllar inte utav spelare som är under 25 år i den här truppen, och man har ju
perfekt säger jag inför EM.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mm. Kryllar inte av supertalanger just nu, utan det är Josip Brekalo som vi får hitta. Det var ju Nikola Vasic, var ju en av dem som man hoppades på mycket, men han fick det ju aldrig riktigt stämma i Everton och skeppades numera till CSKA Moskva, eller Cheska är det väl man ska säga nu för tiden. Jag fortsätter
nu köra. Gjorde du en Martin Åslund, det var första och sista i Tutski Balutski.
Jag tar den. Brekalo är i alla fall den som det bubblar lite grann kring just nu. Har ju fått någon form av genombrott i Wolfsburg. Lämnade kroatisk fotboll tidigt. Ytteranfallare som ju har gjort hyfsat mycket poäng i Bundesliga.
Jag säger en otrolig säsong Wolfsburg, ska sägas.
Ja, det gör de. Han får ju mycket speltid där. Men när man kollar runt lite grann bland de som följer Bundesliga så är det så här. Det är bra, men det saknas fortfarande den där lilla edgen. Han har ju också, precis som Domagojvida för övrigt, hamnat i lite problem rent PR-mässigt när Wolfsburg bytte kaptensbindel. bytte ju till regnbågsfärgade och Brekalo är ju väldigt troende. Mm. Så han gick ut och började gilla kommentarer som sa emot det här på Instagram. Och sen gick han ut själv och sa att jag är väldigt, väldigt troende. Jag respekterar folk som gör annat i sitt liv, men jag kommer då inte dra på mig den där binden för att hylla den typen av grejer. Så att ja, det är väl vad det är med det kroatiska. Det är mycket spretiga åsikter och det händer mycket. Det känns som att det är lite så här, det ligger en skandal runt hörnet lite hela tiden. Det är väldigt mycket stora egon i den här truppen.
Ja, men sen så ligger ju liksom politiken fortfarande väldigt färskt i minnes hos många. Så Brekalos farsa Ante var ju också fotbollsspelare, spelare för Bosnien.
Mm.
Så, och jag var ju med i kriget, alltså med kriget, och blev skadad i kriget och karriären fick ett abrupt slut och så vidare. Så att, ja, det är klart att det inte var länge sedan det var 90-tal.
Nej, det är ju faktiskt inte det, och det ska man absolut ha respekt för. Men i brist på annat så får ändå Josip Brekalo bära stjärnskottsbinden då. Mm. När Kroatien kliver in här i det här mästerskapet.
Här är ett svagt stjärnskott. Hyfsat svagt stjärnskott trots
allt. Men om då 35 är det nya 30, så kanske vi ska dra upp talangåldern också.
Ja, jag tycker att vi drar upp det till 22 alltså, i alla fall.
22 är det nya 19.
Ja, 98 då, inför det här mästerskapet.
Ja, men det får vi ta. Sen får vi se vilken roll han får. Alltså, han har ju faktiskt vikarierat lite på anfallspositionen, och det är där egentligen det stora frågetecknet är med Kroatien. Alltså är det Petkovic eller är det den här gubben Brekalo? Man har ju till och med spelat med Ivan Perisic som nia många matcher. Mm. Så att man har ju stora problem med att lösa den där nio-positionen.
Jo, hur är det mot Sverige?
Ja, jo, och hur jävla Kalle Kalinic har varit den här säsongen. Så alltså, hade han inte gjort bort sig så kanske han hade varit där.
Han är inte med.
Nej, nej.
Inte överhuvudtaget.
Nej,
nej. Nej. Ja.
Han sköt ut sig själv där när han vägrade bli
inbytt.
Men du, jag undrar bara kort, du kanske inte har stenkoll här, men är det är alltså Livakovic som är etta i mål, Subasic är borta?
Ja, man får tolka de senaste trupputtagningarna på det sättet, att det är Livakovic som vaktar buren.
Okej, okay. Det känns ju som en ganska så rejäl försämring.
Ja, alltså,
utan att kunna Livakovic överhuvudtaget.
Precis det du sa nyss. Utan att kunna honom speciellt mycket, så har det ändå känts tryggt att när Kroatien kliver in i mästerskap så har det varit Subasic som står.
Men du, de har inte fått någon jättetuff grupp.
Nej, inte på pappret. Där möter de ju England, Tjeckien och Skottland. Men det man ska säga är att de möter ju England på Wembley och Skottland i Glasgow. Så att det är ju ändå någonting. Mm. När skottarna får släppa på publik så blir den där matchen helt plötsligt en aning tuffare än vad den hade varit på en neutral plan.
Och hur laddar kroaterna upp?
Kroaterna laddar upp med att först möta Armenien, lite samma som turkarna. Här ska det nog byggas självförtroende. Men sen däremot så är det Belgien. Så det får man ändå säga är tuffast möjliga genrep, där man gissningsvis då inför England vill få sig en rejäl sparringpartner.
Då undrar man ju hur du tror att det går för VM-silvermedaljören från 2018 i sommarens Europamästerskap.
Mm, får man låna Thomas spåkula så kan man kolla in och se trädet ju. Mm. Och jag tror att de löser den här gruppen. Varsågod. Men jag tror inte att de vinner gruppen. Det gör väl England ändå, som får hålla till på brittiska öarna hela gruppspelet. Men kommer de två i gruppen så väntar ju Spanien eller Sverige, säger jag, i åttondel. Och då blir det ju respass. Så att ut i åttondel, säger jag.
Och vet du vad jag säger då? Ruben, säger jag.
Det blir vår rubel kring Kroatien.
Jag lyssnar ju på vad Svanemar säger. Om han har sett det här i min spåkula som han har lånat, ja, men då säger jag Ruben till Kroatien ut i åttondel.
Även fast den är utlånad så är det fortfarande din spåkula.
Skulle de vinna gruppen mot all jävla förmodan, det är inte mot någon förmodan, men skulle de vinna gruppen så är det fortfarande, spelet står ju fast liksom, ut i åttondel, det är det som gäller här. Så att då undrar jag bara, Gusten, du som har koll på odds och sådana här grejer, kika in på Betsson, gå in på godbitar, boostade odds, och så berättar du för mig, vad står Ruben i?
2,50 gånger Slibovicen.
Oj, mycket trevligt. Mm. Fan, det är dubbla rygg här från början. Jag har inte hittat en sågen, men det kommer nog. Det kommer nog vad det lider.
2,50 på att Kroatien åker ut i åttondelsfinalen. Som Thomas sa, ni hittar det här under godbitar och booster odds hos Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga. Och upplever ni att du eller någon annan i er närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppet dygnet runt. Hörru du, Svanemar, är det någonting mer vi behöver ha med oss in i EM vad gäller Kroatien?
Nej, men det är en jävla öppningsmatch man ser fram emot. Det är Wembley mot England i första matchen för Kroatien. Och det är mycket avgörs ju där. För att alltså, Kroatien har ju lite som Turkiet, till och med lite mer än Turkiet, så har de ju också, de har ju en faktisk shit-mentalitet som ju kan absolut kicka in. Alltså blir det 0-4 mot England i öppningsmatchen, då kan det bli stökigt.
Jag känner direkt här att Turkiet-Italien är den perfekta öppningsmatchen av mästerskapet.
För att bygga upp till den här.
England-Kroatien, den gruppspelsöppningen i den gruppen, den har fan allt. Mm.
Ja, för att förhoppningsvis har man ju lärt sig av tidigare att har man lagt den här som sista match, då kan man ju hamna i ett läge, båda är vidare på kryss. Det blir en sjukt sömnig match, 1-1 eller 0-0 och så är det finito. Men att börja med den här, det kommer att göra att de ena får supersjälvförtroende och de andra får ju panik i match två. Så att det är helt perfekt.
Ah, mycket bra. Härligt jobbat, Svanus. Du är igång.
Mm.
Tutski Palutski igång, Gusten.
Så är det. Och imorgon torsdag, då kliver Wilbur José in i handlingarna. Då han ska ge oss alla förutsättningar kring hans faterland.
Österreich!
Oh, Österreich!
Jetzt kommt wir! Das Team!
Vi hörs imorgon, hörni. Här kommer lite kroatiska, romantiska, vågar ändå lova, toner från Balkan.
Ciao tutti!
Ciao, ciao tutti! Kauda se vrime zaplelo u švere, ni lita ni zime ne dotiču mene, staje svi. Od kad znam da više tvoj ne mogu bit, jer nimam postole da u njima krenem kroz tvoje snove, da te u snama prenem, da ti dam sve dare duše moje, sve najbolje što znam, sve najbolje. I sve ću preživit, na sve sam friži spreman, a moram se mirit što te nema. I sve ću preživit, na sve sam friži spreman, a moram se mirit što te nema.